Det mesta som jag kommer ihåg är bara när jag fick fästingen, när vi hittade den. Den var bakom örat och nålar, sprutor, bara mycket nålar och sprutor. Det är den jag minns.
Hej och välkommen till Livet på paus, en podd om TB och andra saker som du inte vill ha. I den här podden får du möta de som fått hela livet ödelagt av små fästingar eller där helt vanliga förkylningar kan få dig att tappa delar av kroppen. Och andra saker som man bara tror drabbar andra. Inte dig eller mig. Du kommer också möta deras familjemedlemmar som berättar saker ur sitt perspektiv. Plus olika experter som berättar om det du sällan får höra eller möta. Jag heter Thomas Brenemark och ljudtekniker är Emil Drugge. Den här podden börjar vi med att jag och Hamid pratar lite grann om den podd vi alldeles strax ska lyssna på. För att det är lite annorlunda med någon som har fått TB när man är 4 år och nu försöker prata om det när man är 14. Så jag har bett Hamid Ghatan komma hit och berätta lite grann om vad han tänkte på när han har fått höra den här i förhand. Så att vi andra lyssnare kan veta lite grann vad vi ska lyssna efter. Finns det någonting spontant sådär, Hamid, som du tänker direkt när jag nu säger att okay, vad tänkte du på när du hörde det här?
Ja, det var ju väldigt gripande tycker jag när Elias och hans mamma berättade om det här insjuknandet och också att ett barn kan drabbas av TB och att det kan få konsekvenser.
Jag slogs av att det här med när han kom tillbaka till förskolan direkt som man hör så har han ju svårt att kommunicera. Jag förstår att förskollärarna har svårt att veta vad det faktiskt är som försiggår. Men det här problemen med att kommunicera och känna att man är lite inlåst i sig själv. Kan du kommentera det?
Ja, alltså det är en grundläggande egenskap eller funktion som vi har att kunna förmedla sig med omgivningen. Och ett barn som drabbas i 4-årsåldern, det händer ju otroligt mycket. Saker och ting är inte färdigt. Språket fullständigt exploderar ju utvecklingsmässigt i den fasen hos ett barn i den åldern. Va? Motoriken utvecklas. Det är en rad basala funktioner som utvecklas under de första 5-6-7 åren. Va? Och till då lägga en sjukdom där kanske virusinfektionen har försvunnit, men det finns kvar en inflammation och det kan ha gett diffusa skador som man kanske inte ser på röntgen. Man kan ha specifika funktionsnedsättningar, typ kommunikationsförmåga, alltså det är vissa funktioner som kan vara påverkade, men också det här generella, att tröttheten och uttröttbarheten.
I och med att jag själv har varit där och haft TB och upplevt hur det är att vara lite instängd och inte kunna kommunicera. Alltså hjärnan gick precis lika fort som vanligt, men det gick inte att få ut det man ville säga. Och att se det här hos eller tänka sig att en 4-åring har det här, det måste ju vara hemskt.
Min erfarenhet är att det kan bli väldigt frustrerande för personen och personen reagerar då känslomässigt därför att folk fattar inte vad jag vill förmedla. Och det här är ju ett barn vi pratar om när Elias drabbades, han var 4 år. Liksom. Man kan ju få en påverkan också på motoriken som gör att man talet blir sluddrigt till exempel.
Ja, i munnen menar du?
Precis. Tungan kan påverkas. Liksom, hela den här talapparaten kan ju vara påverkad och det påverkar också.
Vi hör ju att Elias tar lång tid på sig när han pratar. Många skulle ju kunna göra misstaget och tro att det innebär att han tänker långsamt. Mm. Alltså i det här fallet kan vi säga, nu har han till och med fått hoppa över en klass i högstadiet och har höga betyg. Så att det är inget problem med hans kognitiva förmågor, men den här just formuleringsproblematiken.
Jag menar, du och jag när vi sitter här och pratar, vårt tal är totalt automatiskt. Jag brukar säga att det är så automatiskt och inlärt så att jag bokstavligt talat sitter i baksätet och hör mig själv prata på det här sättet som jag gör. Men efter en skada eller en störning i hjärnans funktioner så kan den här automatiken vara påverkad. Och det innebär att jag måste koncentrera mig för att få systemet att fungera. Alltså hjärnan är plastisk och formbar för att vi ska få en inlärning till stånd som ger oss automatik. Och där återigen, jag är så automatiskt att jag sitter i baksätet framför dig.
De nämner ju här i samtalet att det är 5 personer som har betytt otroligt mycket under de här 10 åren som har gått sedan han insjuknade. De nämner även rektor, Kan du kommentera det på något sätt?
Det låter väldigt vettigt med att man förstår att en person efter en hjärnskada eller om man har haft en TB-infektion och har en hjärntrötthet och en uttröttbarhet, att man liksom på det sättet får stöd i en struktur. Och som jag sa, att ett barn kan behöva en omgivning, ett nätverk runt sig som coachar. En vuxen person kanske själv kan ta ansvar för det och förstå. Men ett barn reagerar ju bara.
Och nu ska jag låta folk lyssna på Elias och Elisabeth här. Så vad skulle du vilja ge för lyssningsråd till alla några punkter? Så att tänka på när de hör dem prata.
Alltså, vilka stora konsekvenser det kan få för ett barn att drabbas av TBE. Och just den här utmaningen med att man kanske inte förstår de förutsättningar som man har efteråt i en kontext med förskola och skola och ta hänsyn till det.
Så att, och själv får jag säga att bara för att om man nu hör någon prata långsamt så tror inte att de tänker långsamt.
Nej, precis.
Det kan gå undan otroligt mycket. Det är ingen i hans familj som hänger med honom med ett antal saker, även om han pratar lite långsammare än andra.
Ja, det gäller att inte döma en bok, don't judge the book by the cover, va? Utan det gäller ju att liksom se bakom det där. Att vi måste ju, med erfarenhet så lär man sig att kanske se bortom ett funktionshinder, och det är det som tycker jag har varit privilegiet som i min roll, att jag har ju liksom inte, jag ser inte människan som funktionshindrad, handikappad, att man sitter i en rullstol till exempel, utan jag ser människan. Sen är verktyget, hjälpmedel som vederbörande behöver, att kanske sitta i röst. Och där är ju ingen skillnad mellan oss, trots att vissa har funktionsnedsättningar och andra är inte.
Du, Hamid, tack för samtalet.
Jag
hoppas
själv.
Folk får en trevlig stund med Elisabeth och Elias. Hej och välkomna.
Hej.
Jag tänkte att du skulle börja med att fråga mamma Elisabeth lite grann om familjen. Berätta lite grann om hur är ni och vem är du?
Vi är 5 stycken i familjen. Det är jag och min man Jonas och sen har vi 3 barn. Jonas, han är 16, och Elias, han som är 14, och Elise som är 6. Vi bor på en gård som vi impulsivt köpte för 7 år sedan ungefär. Det var ett renoveringsobjekt och var inte bobart. Vi är nog ganska impulsiva, eller ska jag säga. Vi är ute och flänger och rör oss, och vi har tagit ungarna i bilen och bilat Europa runt 4 gånger, tror jag det är. Vi behöver fart och fläkt helt enkelt, allihopa.
Vad härligt. Men det är 10 år sedan nu som Elias fick TBE. Under den tiden, hur bodde ni då?
Då bodde vi i en villa i centrala Ösmo.
Och du då, Elias, hur tillbringar du dagarna nu för tiden? Vad gör du för något?
Jag brukar mest spela tv-spel om dagarna. Efter skolan åker jag oftast bara rakt hem.
Okej. Du går i 8 nu?
Ja. Mm.
Och vad, förutom åka rakt hem, hur långt är det från skolan och hem?
20 minuter ungefär.
Okej. Tar du själv eller åker du med någon bil? Eller?
Jag åker med mamma. Både till och ifrån skolan. Mm.
Du, Elisabeth, kan du, om vi ska sätta liksom scenen lite grann det här. Elias var ju bara 4 år när han fick TBE.
Ja.
Kan du berätta lite om tiden innan och hur det här gick till egentligen?
Elias har alltid varit en glad liten skit som sprang omkring och man har alltid glad och spexig liksom och kunskapstörstig, ville alltid göra som brorsan gjorde. Sen så när han fick fästingen tänkte vi inte så mycket på det, och någon vecka efter så började han bli sjuk. Han bara fick feber på dagen och sen så var han bra på kvällen. Så det var ett väldigt konstigt mönster i hur han var sjuk, om man säger. Jag fick ingen grepp på det. Barn följer alltid sitt mönster när de är sjuka. Är de förkylda så är de feber några dagar, sen blir de friska. Eller liksom, de har alltid sitt mönster och han följde inte mönstret.
Mm. Samtidigt så är ju barn lite småsjuka då och då hela tiden.
Jo, men precis. Men det var det här frisk-sjuk. Det var så att, ja men nu mår han ju bra, nu kan jag sätta honom på dagis, nu kan jag gå och jobba imorgon. Och sen så bara på morgonen därpå så var han helt sänkt, då var han helt däckad. Så nej, han var inte frisk. Så vet jag att vi höll på ett tag. Och sen så, en morgon så väckte han mig kanske 5 och mådde illa och kräktes. Och jag tänkte, jaha, men okej, men han var magsjuk alltså, det är därför han inte har blivit frisk. Så jag tar honom och bäddar ner oss två i soffan. Men jag märker liksom att det följer inte magsjukemönstret heller, hur han kräks. Utan jag liksom, mamma-magen anar oro, om man säger att det här stämmer inte. Och han vill inte att man rör honom. Han bara skriker. Han vill inte ha glass. Han tycker att allting är bara jobbigt runt omkring. Han vill bara, vi får inte liksom röra honom, lämna honom i fred. Och hans kusin fyllde 4 den dagen, så att vi skulle på kalas också. Så att vi stod och väntade lite grann vad vi skulle göra. Så jag bara, men jag ringer 1177, jag gör det. Och då säger hon, som jag pratade med, hon bara, men är du säker på att det inte kan vara hjärninflammation? För det låter lite så. Och då liksom går den här isningen i ryggraden och bara, då vet jag liksom vad det är när hon säger det. Och då säger hon att, men trycker hon på honom som en boll. Liksom hakan i bröstet och knäna upp. Och liksom reagerar han på det, då måste du åka in direkt. Då är det Huddinge som gäller snabbt. Så att jag går bara vankar fram och tillbaka tills han vaknar till lite granna. Och då gör jag det här, trycker ihop honom och han bara vrålar. Så då tar jag och säger till min man, nu åker vi till Huddinge, nu. Det är inte sen, nu. Det är bara att packa in Jonathan i bilen, vi åker nu. Han bara, ja, förstår inte riktigt. Liksom. Han har inte varit med på svängarna på vad jag har liksom, gått och tänkt på själv. Så vi skickar ju in alla i bilen och åker mot Huddinge. Vi kommer till väntrummet och det är kö till kassan. Så vi trycker på den här knappen och får den här lappen och går och sätter oss. Elias ber om vatten, vilket vi ger honom. Och strax efter det så kräks han igen. Vi kommer till kassan och jag sitter i vagnen och alldeles yr liksom, Bimmer Kanti. Och vi berättar att han har kräks igen och vad jag misstänker. Sköterskan säger bara att du går in med honom på en gång. Pappa kan stå kvar här, så tar jag uppgifterna. Jag går in genom de här dörrarna på barnakuten och personal möter upp mig direkt. Och lotsar in oss i ett undersökningsrum då. Och sköterskan frågar liksom, Elias, liksom, hur gammal är du? Han svarar inte. Han bara, Elias, vad heter mamma? Och han kräks igen. Då vänder hon på klacken och går därifrån. Någon minut senare kommer en läkare in. Och hon tar barskt honom liksom och trycker ihop honom som en boll helt enkelt. Och han vrålar. Och sen så går hon och trycker på akutknappen.
Elias, kommer du ihåg någonting av det här? Det var ju ändå bara 4 år. Men är det någonting du kommer ihåg från när du blev sjuk eller sjukhuset?
Det mesta som jag kommer ihåg är bara när jag fick fästingen, när vi hittade den.
Mm.
Den var bakom örat. Vi hittade den när jag var inne i bilen på väg till mormor och morfar.
Vad kommer du ihåg någonting från sjukhuset sen?
Ja, nålar. Sprutor, bara mycket nålar och sprutor. Det är det enda jag minns.
Mm. Var satte de nålarna någonstans? Vad är det som du...
Ja, armarna, ryggen.
Mm.
Lite här och där.
Ja, för oftast är det ju... Man gör ju det genom att man tittar på det som händer i ryggmärgsvätskan. Och det är inte en av de mysigare behandlingarna man kan få direkt.
Ja.
Okej, nu var han ju då inne. De hade förstått vad det var. Vad kommer du ihåg sen då, Elisa? Vad hände sen?
Det kommer in två läkare, 4 eller 6 sköterskor. Och de säger att vi misstänker hjärninflammation. Vi ska ta ett ryggmärgsprov nu. Vi har inte tid att vänta på bedövning. Vi håller i honom. Det här kommer göra ont. Vi har inget val. Och de gav honom intravenöst antibiotika och penicillin, tror jag det var. Så de satte ju i båda armarna, satte de ju infarter. Och sen så var vi ju ett gäng vuxna som bara höll i medan de tog ryggmärgsprovet, helt enkelt. Och sen så jag satt där och höll i honom och försökte sjunga för att hålla honom lugn. Då säger läkaren så här: mamma, titta på mig. Jag bara, nej, jag vill inte titta på dig. Hon bara, mamma, nu tittar du på mig. Jag sa, vad? Hon bara, här, ser du vätskan? Ja, jag ser den. Hon bara, den är klar. Jag bara, jaha. Hon bara, det är ett gott tecken. Saken hör till den att bara några veckor innan så hade det varit en flicka som hade avlidit i hjärnhinneinflammation på Huddinge sjukhus.
Mm.
Och hon sa att flickan som dog, det var VAR. Den här vätskan är klar. Det är ett gott tecken. Jag bara, ja, ja. Så. Liksom, och så försökte jag fortsätta hålla i honom. Och så bara, förresten, vi har en studie här på Huddinge, eller på sjukhuset, om hjärnhinneinflammation. Vill ni vara med i den? Jag liksom, va? Hon bara, ja, men då behöver jag ta ett till rör. Kan jag göra det? Jag bara, gör vad du vill. Bara du tar ur nålen i min sons rygg. Men det är vi tacksamma för idag. För att det var klokt av henne att komma på det. För vi fick väldigt mycket extra stöd och hjälp och undersökningar via den här studien. Då.
Vad hände sen då? Nu, det här var ju akutskedet.
Mm.
Hur många, de närmaste veckorna, hur såg de ut då sen?
Oj, nej, vi vart hemskickade ganska snabbt.
Hur många dagar var ni på sjukhuset?
Jag vill, en eller två dagar var vi bara. Så jag var väldigt skeptisk till när de sa att nu skickar vi hem dig. Jag bara, nej, min son var döende för någon dag sedan. Så att, nej. när de sjukskrev ju mig så att jag kunde vara hemma med honom den första tiden. Det kanske var en månad. Och sen så trappade de ju upp. För han skulle ju vänjas in igen på förskolan. För det var ju ingenting mer de kunde göra. Som du var när de var i det här kaosrummet, om man säger, när de tog alla prover. Så var det en sköterska som hade varit vaken och hört att vi hade sagt att han haft en fästing. För det sa min man till dem. För det han kom ihåg, den gjorde inte jag. Och då sa hon att, men vänta, den kanske ska ta TB. För att han har ju ändå haft en fästing. Så att runt 3-4 dagar efteråt så ringer en läkare upp. Då var vi hemma. Och så sa han det att, ja, men proverna visar positivt på TB. Han har TB. Jag bara, okej. Och han bara, men ni ska vara tacksamma för det kunde ha gått sämre än vad det har gjort. Han är ju inte förlamad. Så att ni ska ju vara tacksamma att det gick så bra som det gjorde. Jag har många gånger undrat vad han menade. Att vi ska vara tacksamma. Ibland kan man förstå. För att ja, nej, han sitter inte i rullstol. Men vägen har varit hård ändå. Så tacksam är det svårt att vara ändå.
Nej, vi kanske kommer komma in lite på det där. Det här med sjukvårdens förmåga att handskas med det akuta läget är ju fantastisk.
Absolut.
När jag är där. Att ta hand om såna här, det som blir neurologiska skador senare eller konsekvenser som man kan få av det här är inte alltid lika glasklar.
Nej.
Den kan vara lite haltande. Men Elias, nu säger du började förskolan. Mm. Kom tillbaka in i skolan. Vad heter det? Dagis heter det då? Nu heter det förskola.
Ja. Mm.
Hur var det? Vad kommer du ihåg därifrån? Vi pratade lite grann förut och du sa så här att du var lite frustrerad.
Ja, efter TB1 var jag jättearg för små grejer. Jag kunde inte kontrollera min ilska. Jag var arg på små grejer som ifall någon tar min leksak. Sådana små grejer gjort mig jättearg och jag förstörde klassrummet.
Mm.
Klassrummen.
Rent, vi pratade lite grann om cykling också. Du sa att du hade 4 år, du hade börjat cykla då i alla fall. Eller?
Ja. Jag glömde bort hur man cyklade och min balans. Jag kunde fortfarande gå, men jag glömde bort hur man cyklade. Och det gjorde bara mer frustration. Efter att bara några dagar innan kunde jag ha cyklat. Men sen kunde jag inte längre.
Och det här med att prata och förstå. Vi pratade en del om det också, det här med att göra sig förstådd. Kan du beskriva lite hur det var?
Ja, det var ännu mer frustrerande. Ja, det var ännu mer svårt. Jag försökte prata med andra barn. De förstod inte. Jag behövde ha en lärare för att kunna försöka förklara vad jag säger.
Mm. Ni fick en resurs också då lite grann där på förskolan efter ett tag?
Ja, efter mycket bråkande så fick vi en resurs.
Mm. Hur lång tid kämpade du för att få fram den?
Det måste nog ha varit ett år innan vi fick henne.
Men hon kunde då hjälpa dig, Elias, att få andra att förstå vad du menade, eller?
Ja, hon hjälpte mig jättemycket och fick eleverna att börja förstå mig igen.
Ja, det var ju det att både pedagoger och barn missförstod Elias helt som person. Och resursen som kom in, hon kunde bekräfta det jag har sagt. Mm. Och bekräfta Elias att han hade rätt att bli upprörd för den situationen. Att det var okej, att det var inte rätt det de andra gjorde. Att hon började bekräfta det vi hade sagt så länge. Men hon fick ju inte medhör utav avdelningens pedagoger. Hon fick ju jobba helt ensam, helt i motvind mot de andra fröknarna.
Jag då som har haft TB själv, när jag hör det här så tror jag att jag kan förstå en del av det som du, Elias, har gått igenom och varför det också blir så svårt för andra att förstå det här. Det är jättesvårt för utomstående att inse att man inte längre kan, när man känner att man inte kan prata. Det är lite grann för mig som då fick uppleva det här som vuxen istället för att behöva göra det som du har fått göra som femåring, så var det att känna att man inte kunde hitta orden. Och det är otroligt jobbigt att bara veta vad man vill säga men inte kunna få fram det. Och det här hos ett litet barn måste ju vara som, och det är lätt för andra utifrån att bedöma dem som utåtagerande eller jobbig. Ja. Är det någonting som ni upplevde? Var det så det blev, eller?
Ja, han var det svarta fåret. Han var inte bjuden på kalas för att de ville inte ha honom där. För att de såg ju honom bara som ouppfostrad, jobbig och hemsk. Han fick skulden för allt som hände på avdelningen. Till slut kunde pedagogerna börja säga att, men vänta, Elias är ju inte ens här. Mm. Barnet tog det som mönster, att så fort det var någonting så, nej men det är Elias. Mm. Det är Elias som har gjort det här. Så att han fick ju skulden för saker han långt inte ens var i närheten av.
Det här är ju, för de som lyssnar på det här nu ska man ska försöka förstå hur det här är att få TB som så liten. Det här med att det är så svårt att förklara sig. Mm. Det är svårt för en vuxen att förklara att hur man har problem med att kommunicera. Mm. Och att en femåring ska kunna klara av att göra det, det är helt omöjligt. Så det ställer ju oerhörda krav på omgivningen på att förstå att man inte kan sätta ord på det som man vill. Det går inte att resonera, och det blir väldigt tydligt med, som du beskriver, de här koordinationsproblemen. Var det något annat än cykla och prata som du kan komma ihåg att det var lite jobbigt med?
Ja, det var också på fokus. Jag hade problem med att fokusera lite. Men ja, de största problemen var nog ilskan och att ingen förstod mig.
Mm. Frustrationen där.
Ja, frustrationen.
Mm. Blev du trött lätt, eller?
Ja, jättelätt. Mm. Jag hade problem med att vara uppe och att vara vaken. Jag var trött enkelt och somnade enkelt.
Det är också ganska naturligt. Alltså, den här ansträngningen att försöka kommunicera när det inte går, den är otroligt påfrestande. Men också då, vi har pratat med en del som har haft TB, att man blir, alla upplever hur extremt trötta de kan bli och så extremt fort. när det bara slår till. Men nu, det här var förskolan och den här pedagogen, eller resursen som ni fick, hjälpte till.
Mm.
Sen skulle du börja lågstadiet.
Mm.
Hur, alltså, Elisabeth, hur var det då?
Nej, det var ju som att börja om på kaoset på nytt. Vi hade haft långa möten med rektorn och pedagogerna som skulle ta över. Och alla, nej men de kunde det här och det var inget vi skulle vara oroliga för. Och, han behövde få huvudvärkstabletten, behövde få Alvedon för huvudvärken för att klara dagen. Och det skulle inte vara något problem, det skulle de ge honom. Men det uppdagade sig ganska snabbt att de började exkludera honom ur klassammanhang. De tog ur honom ur klassrummet. Till och från förflyttningar som till och från matsalen var jobbiga. Rasterna var hemska. Lektionerna fungerade hyfsat. Men så fort det var rast, alltså han ville inte gå på rast. Och de förstod inte det här. Jag var såhär, kan han få vara inne? Måste han verkligen gå ut på rast? Alla barn måste gå ut på rast. Fast han klarar inte det. Nej då, han ska gå ut på rast. Det gick så pass långt att han hade ett utbrott på fotbollsplanen typ ute. Och fem stycken vuxna män brottnar ner min sex var han då på honom. Och alltså, de lägger honom på mage och sitter på honom på skolgården. Och då är det en av fritidsfröknarna. Han hade lärt känna Elias för den han var. Så att han såg ju att Elias, alltså när han var arg, han såg att det inte var ilska utan han såg att det mer var sorg. Så han hade sett det här inifrån och bara kastat sig ut och sprungit ut och liksom skällt på fröknarna, de manliga fröknarna, och kastat bort dem och tagit upp Elias över axeln och bara kutat in med Elias. Och detta var någonstans som skolan försökte mörka för oss. Utan han ringde oss och berättade vad som hade hänt. Rektorn ringde inte, mentorn ringde inte, han ringde. För han sa att jag misstänker att de inte kommer ringa dig. Men jag anser att du ska veta det här. Och jag gav det lite chans också att när jag kom dit och hämtade, jag väntade så här. Är det någon som ska berätta någonting? Har dagen varit bra? Nej, men det har gått så bra så. Och han pratar med mig igen då, liksom berättar att vad som har hänt. Vilket jag polisanmäler skolan. Jag ringer vår resurs på kvällen först och pratar. Hon,
men den resursen då var inte längre med dig?
Nej, hon var inte längre med. Men det hade blivit en person som jag litade blint på. Så jag ringer henne och frågar, vad tycker du att jag ska göra? Och hon sa ju det att åk till Karolinska och dokumentera skadorna och polisanmäl. Vi dokumenterade skadorna hemma. Vi fotade dem så. Och sen polisanmälde jag skolan. Jag polisanmälde personalen. Jag krävde en kränkningsutredning och jag anmälde dem till skolinspektionen.
Men det här nu, den här frustrationen som är utlösande faktor för det här. Försökte man sätta någon diagnos på den? Om man nu inte förstod det kring TBN, att det faktiskt där följde från den. Var det någon annan diagnos man försökte sätta, eller?
Han fick ju gå på en rehab på Karolinska Astrid Lindgren. Och där gjorde de ju en neuropsykiatrisk utredning utifrån sett skadan. Och de sa ja, ADHD. Men det är också att det kunde vara att han var fortfarande så ung, så att det är inte någonting som behöver vara bestående. Att det kan lika gärna vara någonting som är följd av TBN. Så det vart en sån här stor överlämning ifrån Astrid Lindgren till skolan. Där det stod då balans och huvudvärk och hur EEG såg ut och såna här saker. Det var en återkoppling som skolan inte ville gå på först. Så att jag fick jaga dem på kommunen för att få någon ansvarig att komma på den överlämningen. För att rektorn kom inte. Det slutade med att det var skolchefen som kom. Mm.
Tolkar du det här som att de hade själva satt etiketten besvärlig eller ADHD eller bokstav på Elias? Eller vad tror du? Varför var det så här?
Alltså, nej, jag vill nog inte säga att de har gett honom diagnos ADHD. Det vill jag inte säga. Utan det som återuppkommande är ju att han är ouppfostrad.
Mm.
Man får inte slåss, det förstår du väl. Ja, Elias förstår att han inte får slåss. Elias ligger hemma och gråter hela kvällarna för att han har slagits. För att han har så mycket ångest, för att han vet att han har gjort fel. Men Elias har inte kunnat hjälpa det, för du har inte som vuxen varit där och hjälpt honom ur den här spiralen som han har hamnat. Och det är någonting som vi har fått, eller jag har diskuterat med de vuxna kring honom. Egentligen fortfarande, kan jag säga. För att istället för att hjälpa honom med att inte hamna i de där situationerna, så talar de om för honom vad han har gjort för fel. Han vet vad han har gjort för fel. Han är inte dum. Det är det att han har inte den här av och på. Han kan inte reglera. Trots att de vet att han behöver hjälp med de här situationerna. Han behöver hjälp att ta sig ur. Det är som att rullgardin går ner. Han är inte där längre. Man ser liksom, han har ingen kontroll över vad han gör. Utan det är bara rent impulsivt som går. Det är liksom instinkt. Och de bara tittar på honom.
Det här, Elias, nu när du hör mamma berätta det här. Om vi tar lågstadiet. Vad kommer du ihåg från lågstadiet av de här sakerna då, 6, 7, 8 år? Vad är din minnesbild av det här?
Ja, inte mycket. Det mesta minns jag inte. Men jag minns att jag var nedtagen till marken av de här lärarna.
Mm.
Det minns jag ganska klart. Sen minns jag mer av att vuxna har inte tagit mig seriöst. De har stängt in mig i rum, låst dörren och sen bara lämnat mig där i flera minuter.
Mm. Hade du någon, fanns det någon du hade som kompis under den här tiden?
Ja, jag hade 3 väl. En som heter Desmond, en som heter Felix och Mattias.
Hur gick det att vara med dem då?
Ja, de var jättesnälla mot mig.
Mm. Vad gjorde ni då i lågstadiet när ni hängde? Vad gjorde ni för något?
Ja, vi sprang omkring lite, klättrade på träd, klättrade på stenar. Det är normala som barn brukar göra.
Mm. Men de här sakerna när det blev så här jobbigt och frustrerat, det var med andra än just de här 3?
Ja. Det var en speciellt unge som var jättedum mot mig.
Ja.
Genom FIS till 3:an.
Mm.
Hela vägen upp till 3:an. Ja.
Mm.
Och om vi då glider över till mellanstadiet så där, var det någonting som ändrade sig då när du kom upp till 4:an?
Ja, efter att jag börjat skolan när jag kom upp till 4:an, då var jag på en helt ny skola med helt nya folk. Men det var en bättre skola. Lärarna direkt började tänka på mig och försökte hjälpa.
Hade du fortfarande, du hade lite svårt att formulera orden som du sa tidigare lite grann. Kändes det så även i 4:an?
Ja. Jag fortfarande hade problem med att sätta rätt ord och för att jag pratade mest om svenska orden. De engelska orden var jag mycket bättre på än vad jag var på den svenska.
Mm.
Han har engelska som sitt modersmål. Att han har valt bort svenskan, utan han talar hellre engelska än svenska idag.
Mm. Hur har det kommit så då? Vad har du lärt dig engelska någonstans?
TV-spel och filmer väl.
Mm.
Jag har spelat alltid ganska mycket TV-spel och ganska mycket filmer.
Var det började det i lågstadiet eller?
Ja, men det gjorde det.
Mm.
Han har inte orkat att leka med kompisar. Det här med fritidsaktiviteter och kompisar, det är någonting han inte orkar. Så det har varit mycket dataspel och TV-spel.
Hur var det med brorsan då och syrran hemma? Hur fungerade det?
Ja, just då fanns inte min syster än. Hon kom då i 4:an. Ja, hon var en bebis, hon förstod inte mycket. Men min bror, han var ganska snäll mot mig oftast.
Gick ni på samma skola sådär i lågstadiet eller?
På lågstadiet, ja. Men sen i ettan, FIS, då gick han på Langan.
Mm. Och sen gick ni samma igen när ni på engelska skolan. Så började de tillsammans igen.
Och då gick du på engelska skolan?
Ja.
Går på engelska.
Ja, det måste ju vara bra då när man har engelska som första språk, eller?
Ja, det var jättebra. Jag kunde förklara bättre. Mm. Och kunde förklara hur jag mådde och hur jag kände på ett rätt sätt.
Behövdes det någon, var det någon resurs som var med då i mellanstadiet?
I mellanstadiet har vi inte haft resurs. Vi har haft det i förskolan och under lågstadiet. När vi började till engelska skolan så hade vi ett jättelångt möte med rektorn innan. Där vi berättade allting. Så att de kunde hjälpa till. Och där vi gemensamt kom överens om att han inte skulle ha en resurs. För att jag kände också att egentligen behöver han nog inte det. För att det är ju inte, problemet är ju inte det akademiska för Elias. Utan det har ju varit miljön. Alltså det är stökigt i skolor. Det är många elever, många som de låter och de rör sig hela tiden. Så det blir ju ett extremt stimuli. Att det är, liksom, det är det som är problemet. Mm. Så att vi hade ju en väldigt tät kontakt med mentor under första perioden.
Och mentor är en... Eller en mentor eller...
Alltså en klassföreståndare.
Just det, den mentorn som han är.
Mm. Ja, precis. Det gick så där. Mm. Det första året, fyran gick väl bra?
Ja, fyran gick bra.
Sen så började stöket.
Ja.
Jag ska ta det alldeles strax. Jag bara tänkte höra om det här med intrycksproblematik. Alltså känn det här att det är mycket intryck beskriver du nu, Elisabeth. Är det, kan du berätta lite om det, Elias? Upplever du att det är besvärligt att hantera?
Ja. När folk gör ljud känns det som att det är mer än en person som gör det ljudet. Det låter starkare och känns värre. Jag får ont i huvudet jättesnabbt. Om man det bara... Två personer som pratar lite högre än normalt kan göra ont i mitt huvud. Därför har det alltid varit svårt i en skola eftersom att det är mer än två elever som pratar. Och för en stor del av tiden skriker de istället för att prata. För barn leker på konstiga sätt. Och beter sig konstigt. Så de oftast skrek, sprang omkring och hoppade och alltid bara gjort det ordljud.
Mm. Det här skär i huvudet.
Ja.
Hur har det gått med betygen då? Går det att plugga eller?
Det går ganska bra i betyg. För inte så länge sedan fick jag studiedagen en gång i veckan. Jag får vara hemma och jobba hemifrån en gång i veckan.
Distansstudier den där veckan. Och sen har du fått hoppa över årskurs 7.
Ja.
För att...
Han är akademiskt före sin årskurs.
Mm. Okej, vad härligt. Det måste ju kännas ganska bra, eller?
Ja.
Det här med, om vi tar det här med cyklingen, hur har det gått med motoriken då under utvecklingen här under mellanstadiet?
Ja, jag har lärt mig att cykla igen och jag kan gå och simma och sånt normalt. Min balans sånt har helt, jag kommer tillbaka och är jättebra. Det har helt läkt från det som hände med TBN.
Mm.
Alltså jag skulle ju säga att grovmotoriskt är han okej. Finmotoriskt är han inte alltså, som han var. När han var liten då var alltså man såg alltså, du vet, rytmen i blodet liksom, att han hade svängarna i med kroppen, att det var ingenting som var svårt, klättra och hoppa och de här sakerna. Idag tycker du att det är en utmaning att hoppa hopprep till exempel.
Om du jämför med din storbror, hur är det? Har ni ungefär samma rörelsemönster eller?
Nej.
Han kan röra sig på bättre sätt. Men det är nog bara för att han rör på sig mer. Det är mer av hans grej.
Ja.
Jag är mest inomhus.
Årskurs 8 är det nu då som du har börjat i.
Mm.
Vad ser du framåt där? Vad drömmer du om när det gäller skolan?
Ja, väl bara att få bra betyg. Det är är inget speciellt, bara att få bra betyg och komma in i en bra gymnasium. Mm.
Hur går det med kompisar och det sociala här då, den här frustrationen? Är det lättare att hantera frustrationen idag?
Mycket lättare. I skolan har vi en studie, så när det blir rörigt i klassrummet, då går jag dit. Och där kan jag sitta och lugna ner mig.
Och det här med gympa i skolan och allting, fungerar det som du vill?
Ja, jag är med på gympan. Det går ganska bra efter det, att det är min sista lektion. Mm. Och då är det slutet på gympa och sen åka hem. Mm.
Mm. Elisabeth, om du tänker på det som har varit de här 10 åren. Det som du vet idag, vad är det du önskar att du skulle ha vetat då för 10 år sedan?
Alltså man har nog blivit ödmjuk mot familjer som kämpar. För att det här barnet som ligger på golvet och skriker, det är inte ett jobbigt barn längre i mina ögon. Utan jag ser frustrationen i barnet. Att den inte kan kommunicera. Att det är någonting som... Det är en kamp som den har med sig själv.
Om du tänker på de här 10 åren, vad har varit jobbigast tycker du?
Ja, mest att ingen har förstått mig. Det har varit väldigt små människor som har förstått mig. Väldigt små barn och vuxna. Många vuxna har bara kollat på mig som att jag är ett stökbarn. Även ifall jag försöker att ofta vara snäll, men ibland blir jag arg. Då ser de mig direkt som ett dåligt barn. Även ifall jag är 90% av tiden bra. Ifall jag gör någonting dåligt en gång, dåligt barn.
Det har varit svårt med kompisar under den här tiden, eller?
Ja, inte särskilt svårt. Det svåra har mer varit att jag försöker inte att få ställa många ovänner. För många har sett mig som ett dåligt barn bara. Ja, man ska vara dålig mot dåliga barnet på många sätt.
Det har varit en sport för de andra barnen att göra honom arg.
Mm.
Det har ju varit deras mål varje dag. Att de ska trycka på honom så att han får ett utbrott.
Trycka på de knappar som får honom att...
Ja, det har ju liksom varit sporten.
Och därför har det blivit rätt mycket hemmastudier för din del, eller sitta hemma själv?
Inte särskilt mycket hemmastudier. Jag har för en stor del mycket av tiden varit på skolan. Men det var bara ganska nära nu som jag fick vara hemma på studien. Det hjälpte mig för att klara längre dagar.
Det är ju tack vare den här rektorn vi har.
Ja.
Som har hjälpt oss att hitta verktyg som fungerar. Det var ett gemensamt beslut som vi sa att vi testar att ta en dag i veckan och se om man orkar med hela veckan. Det var också samband med att det hade hänt väldigt mycket saker på skolan. Det hade varit stora grejer. Och då sa vi att han behöver få läka. Han behöver få återhämta sig. Så att vi tar nu och testar från ett lov till det andra och kör en dag i veckan.
Elisabeth, om du skulle ta och fundera över några personer som har varit viktiga under den här tiden, som har gjort bra eller gjort saker som har löst situationer för er. Mm. Vilka skulle det vara under de här? Går du att hitta dem under de här 10 åren?
Ja, gud ja. Det är vår första resurs Lena på dagis. Och sen är det vår andra resurs Ryan som var i mellanstadiet. Då ska jag säga att det här är en 20-årig pojke som kommer in och ska vara resurs för Elias som är alltså utåtagerande, eller kan man säga. Han kom in som en ung pojk och liksom, jag tittade ju bara på honom och undrade liksom vad fan de tänkte med. Hur fan ska den här lilla ungpojken klara oss? Men han gjorde det. Han hade ett extremt stort hjärta och ett stort tålamod. Och var extremt viktig för Elias. Jag kunde messa honom på morgonen, till exempel att det här är inte en bra morgon för Elias. Då kunde han möta oss vid bilen och sen kunde de bara gå ut och gå promenader. Och prata om livet. Varför? Elias hade så mycket frågor, han hade så mycket funderingar. Han behövde bearbeta så himla mycket. Så att han gick mycket promenader med Elias. Och det är ju egentligen tack vare honom som... Det har gått så pass bra vill jag säga. Så att, det, och sen så hade vi den här fritidsfröken då, i förskoleklass, Ola, som också såg. Han var ju omplacerad efter han stod upp för oss. För att han var en jobbig pedagog som inte lyssnade på sin chef. Så att det slutade med att han böt skola efter det här. Efter han har stått upp med oss så fick han söka sig till annat. Och sen idag är det ju med rektorn då, Mrs. Kelly.
Aha.
Och nu har du ju din mentor nu då, Mrs. Roots. Det är väl dem.
Det är fantastiskt, det är fem personer. Mm. Men som du beskriver den här 20-åriga unga killen, outbildad, men som ändå med fullt engagemang. Mm. Enormt viktigt det med såna här individer.
Ja, det är inte utbildningen som gör personen, utan det är hjärtat. Det är samma sak som första resurs. Hon var ju bara barnskötare. Det talade de om för henne många gånger. Att hon är faktiskt bara barnskötare. De andra var ju faktiskt utbildade pedagoger. Men det finns ingen som är så kompetent som Lena.
Mm. Har du samma minnesbild av de här människorna, Elias?
Ja, de var de bästa jag har känt hela mitt liv. Mm. De bästa jag, de enda jag kunde ha litat på i en stor del av mitt liv.
Den här 20-åriga killen som jag tappade namnet på, vad heter han?
Ryan.
Ryan. Hur, berätta lite om era samtal som mamma berättade om.
Ja, vi pratade om allting från hur grejer som filmer inspelade till om hur olika maskiner kunde ha funkat och hur matte, sådana grejer. Bara varje dag grejer pratade vi om. Varje grej, bara små grejer man undrar hur de funkade.
Mm.
Bara pratade om det så de dagarna.
Och du, Elisabeth, om du tillbaka till det här med hur mycket tror du är TBE utav de här utmaningarna som ni har haft?
Allt. Mm. Det där med diagnoser, alltså, jag tror ju inte att Elias har ADHD. Fine, kanske en släng, sådär, men inte. Testar de honom idag så tror jag att det är stor chans att han blir av med den diagnosen. Hans bror har ADHD.
Mm.
Och det är stor skillnad på beteendemönstret, om jag ska förklara det på det sättet. Elias han är mer fokuserad och klarar av att göra de här små akademiska bitarna, men är helt ointresserad av de här aktiva bitarna. Men han går just BUP för att de testade då att ge honom ADHD-medicin för att klara av den yttre stimulansen bättre. Och då fick ju hans BUP-läkare för sig att men encefaliten är ju utläkt, så att det kan ju inte vara encefaliten som, så att han måste väl ha autism eller någonting, det är därför han kraschar varje dag. Och så skrev hon in det i hans journal och sen så får jag bråka lite hårdare.
Det finns ju, det här är ett av de problem som TBE skadade har att jobba med, för att det var, vad är det som är kvar när den är utläkt?
Mm.
Och nu har man ju upptäckt faktiskt att skadorna sitter i mycket längre, och det finns en ny undersökning, en ny forskning som jag har fått titta lite grann på.
På vuxna?
Mm, men det är ner på cellnivå som faktiskt är rätt intressant. Men jag tänkte, som vi inte kan gå in på här, men jag tänkte, vad hoppas du då framåt, Elias? Vad drömmer du om?
Ja, att kunna leva ett normalt liv. Som en normal tonåring. Och kunna vara med vänner oftare. Och kunna bara göra normala tonårsgrejer.
Mm. Vad är det du inte kan göra idag som du känner att du skulle vilja?
Ja, vara med vännerna varje dag.
Ja.
Jag klarar inte av det. Jag kraschar 2 dagar efter. Och jag bara ligger i sängen i flera dagar efter.
Efter att du har gjort vad då? Berätta lite om det.
Jag har bara varit med kompisen. Vi har inte ens varit utomhus. Vi kan bara sitta och prata. Jag är helt trött och vill bara sova.
Mm. Och det här, är det för det svåra att hänga med och tolka vad folk tänker? Eller vad är det som, har du funderat över vad det är som gör att du blir så trött?
Nej, det är mer bara att när man är med sina vänner, man brukar vara lite, ja, lite vildare än vad man är utan kompisar. Man brukar röra sig lite mera, kanske, ja, heter det, hoppa omkring lite. Och ja, man spelar tv-spel med dem och ja, bara gör normala grejer. Man blir bara trött. Det känns som att all sin energi blir bara utsugen ur kroppen.
Mm. Och det här är ju, det du beskriver nu är ju faktiskt väldigt många som har drabbats av TB som man har kvar ganska länge. Med att man har problem att hantera mängden intryck. Ju fler människor i rummet, desto fler saker är det att hålla reda på. Mm. Men samtidigt så vi säger också fler att det går åt rätt håll. Och faktiskt träna upp det här lite grann. Så det är inte...
Jag tror att problemet är skolmiljön faktiskt. Mm. Vi brukar ju lägga de här lekstunderna på lov. För att då har han ju inte heller skolan. Mm. För skolan är, alltså det är 900 elever i en byggnad plus alla vuxna. Det är väldigt mycket stimuli. Mm. Det räcker för honom.
Så det är mängden stimuli över tid som skapar de här?
Ja, jag tror jag. För att som vuxen kan du välja att jag är trött, jag går undan. Eller du kan vara deltidssjukskriven för att alltså göra den mängden aktivitet som kroppen klarar av. Det får du inte som barn. Barn har skolplikt. Barn blir inte sjukskrivna.
Om du skulle, Elisabeth, om du idag skulle få ge ett råd till skolor för hur de skulle handskas med. Om de skulle få höra att ett barn har haft problem med fästing. Vad är ditt råd?
Schemalägga pauser. Tvinga barnet att vila. Även om barnet inte vill och tycker att jag är inte trött, så ska de tvinga barnet att vila. Eller liksom gå in i ett litet rum, tyst rum. De ska liksom sitta i tystnad en stund. För de är en spiral. De känner inte att de är trötta förrän de är en våt fläck på golvet. Att de måste ta det vuxna ansvaret att reglera stimulin. Just det att Elias ville ju inte heller ta raster. Tills vi fick honom också. Och det är ju mognadsprocess. När de är unga så måste du ta det vuxna ansvaret och säga att nu ska vi sitta här, du och jag, i det här lugna rummet och bara samtala. Titta lite film kanske, titta på paddan. Bara ta det lugnt en stund. Och kanske matsalen. Maten kanske ska hämtas. Så att man sitter i ett annat rum och äter. Eller äter lite innan alla andra.
Vad skulle du säga är det viktigaste råd du kan ge till andra föräldrar? Om du nu får en chans att göra det här. Och allt det som du har lärt dig under det här decenniet.
Det är andra föräldrar som har fått TB.
Ja, de som riskerar. Men vi lever ju där vi är. Fästingar är ju en verklighet. Så om du bara skulle få ge ett råd till några föräldrar där ute. Som kan riskera att få barn som...
Ja, vaccinera er. Det är väldigt dyr spruta, men det är värt det.
Och om de ändå skulle råka få TB, vad skulle ditt råd vara då?
Ta hjälp, för det är en tung resa. Det är hjärnkraft till exempel. Gå med där. Det finns jättegulliga personer där som faktiskt kan hjälpa och hjälpa i skolan. Micke på hjärnkraft i Stockholm har ju varit ute 2 gånger i vår skola. Och pratat med personalen om hur det är att vara hjärntrött.
För det är lite svårt att förstå det här med hjärntrötthet. Det låter som ett enkelt begrepp. Men man har svårt att förstå hur trött man kan bli.
Ja.
För det går ju alltid att kämpa sig igenom. Men den som har provat vet att det går inte. Det är som någon har dragit ur sladden.
Ja, precis.
Ja. Vad skulle ditt råd vara, Elias? Om du fick igenom råd till någon, om det skulle vara någon... Vi leker med en 10-åring som har drabbats nu. Vad skulle du säga till den 10-åringen?
Ja, att komma ihåg att fortfarande försök vara vänner, men försök inte att övergöra det. Försök inte att tvinga dem att vara med dig genom att, ja, att du gör exakt som de gör. Gör inte som de ska göra. Var dig själv men fortfarande vår vänner. Ifall du försöker bara vara som dina kompisar, då kommer du, ja, få slut på energi. Men ifall du, ja, inte försöker vara som dina kompisar, då kommer du förlora dem till slut.
Så det här, vad är ditt råd när det gäller att hantera den här frustrationen som kommer av att man inte kan kommunicera ordentligt?
Ja, det är svårt. Man måste bara komma ihåg att det är svårt. Det kommer ta tid. Man behöver bara försöka.
Ja, jag tror att vi stannar där. Tack för idag. Ja, det här är intressant att få höra om din kamp nu i 10 år, Elias. Det är en lång tid, men det är ju mycket, mycket bättre nu än vad det var för några år sedan, eller hur?
Ja, mycket bättre nu.
Och tack till de 5 fantastiska människor som du räknar upp som ni ändå haft med er under den här tiden.
Ja, de är viktiga pusselbitar i vårat pussel.
Ja. Tack för att ni kom hit och lycka till hela familjen.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.
Tack för att du lyssnade. Vi på vaccin.nu vill öka kännedomen om de vardagsfaror som man tror bara drabbar andra. En sådan är just TB. Varje år får närmare 400 personer i Sverige livslånga skador av TB från små fästingar. Under 2021 har det hunnit bli över 530 personer som har drabbats. En ökning med mer än 25%. Och den ökningen har inte med klimatet att göra, utan det beror mer på covid som gjort att vi glömt allt annat vi behöver hålla reda på och att fler har varit ute i naturen. Trots all information är kunskapen om TB och andras vardagsvaccinationer låg. Till exempel så blandar många fortfarande ihop TB och borrelia. Det finns saker i vardagen som kan ge förvärvad hjärnskada och därför vill vi på vaccin.nu uppmärksamma Hjärnskadeförbundet och hjärnkraft.se. De är ett stöd för alla som trots allt drabbas. Du hittar länk till dem på sajten. Tack från oss och glöm inte, det som inte kan botas bör man förhindra.